Jag skulle idag vilja läsa tre bibeltexter som är hämtade från kyrkoårets texter idag. Temat är kyrkoåret är ett nådens år, men jag kommer lämna det temat. Jag kommer använda texterna på ett annat sätt. Jag är övertygad om att ingen annan har använt dem på det här sättet som jag kommer göra idag. Så det blir ett experiment för oss alla. Den första är den text som vi förknippar med advent när Jesus rider in i Jerusalem. Och vi läser den tillsammans i Jesu namn. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som han sagt genom profeten: säg till Sions dotter, se din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Och lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och följde till honom och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen och andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade: vem är han? Folket svarade: det är profeten Jesus för Nasaret i Galileen. Och ska vi också läsa från Romarbrevet 13, vers 11-14. Som också tillhör dagens texter. Och det ska ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Du, frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Amen. Vi kommer läsa den tredje texten alldeles strax under tiden. Vi går till Herren i bön. Fader i Jesu namn, tack att vi får fira första advent idag, Herre. Att vi får inleda denna väntans tid fram till det att du skulle födas i Betlehem. Och jag vill ära dig den här morgonen för att du avstod från allt. Du antog en tjänares gestalt. Tack att du kom, Herre, till jorden för att lida och dö för våra synder. Men tack att du lever idag, du är uppstånden. Och du, Herre, har ett ärende till oss. Jag vill bedja dig att du välsignar ditt eget ord. Jesus, vem är jag? Vad kan jag göra, Herre? Och vad är mina vänner här? Jesus Kristus, allt beror på dig. Det är du som har all makt i himlen och på jorden. Och jag ber att din heliga ande ska verka på våra hjärtan. Välsigna hela den bygd vi bor i, Herre. Vi tar hand om Kiladalen. Ta hand om alla människor som bor här. Jesus, utgjut din ande över detta område. Och låt människor få uppleva verklig frälsning. Det är vår bön i Jesu namn. Amen. När jag läste det här så tänkte jag först att på ytan så har de här bibeltexterna ingenting gemensamt. Men sen hände något. Jag fick för mig att de på något sätt ska riktas till en eller några personer här idag. På följande vis. Och då är det en uppmaning att vakna upp ur en andlig sömn som är mitt budskap. För texterna kanske stämmer in på både dig och mig egentligen. Vi har liksom stått där och tagit emot Jesus när han ridit in i Jerusalem. Vi har hyllat honom som Guds son. Han har ridit in i våra liv. Och det som händer sen i Jerusalem är att Jesus går och renar templet efter att ha ridit in. Och säger: denna plats ska vara en plats, en bönens hus för alla folk. Och vi lät honom göra det i våra egna liv. Och vi var lyckliga, vi sjöng Guds lov tillsammans med folkmassan. Vi var verkligen med där Jesus gjorde någonting. Men vad hände sen? För några kapitel efter att Jesus har ridit in, så står en annan folkmassa och ropar: korsfäst, korsfäst. Nu var inte det exakt samma personer, tror inte jag. Därför att de som hälsade Jesus välkomna in i Jerusalem, det var förmodligen pilgrimer från all världens olika hörn. Och det var folket från Jerusalem som inte förstod vem Jesus var och därför korsfäste honom. Främst de som höll med saddukeerna, översteprästerna. Men i alla fall, när Jesus förs ut för att korsfästa sen, då har han ingen med sig. Var är hurraropen då? Var är lovsången? Var är hosianna-ropen? De finns ju inte kvar. Men någonting händer mellan intåget och när Jesus kliver upp på korset. Jag vet, visst man läst Bibeln, detta gick i hand med Guds vilja. Till och med lärjungarna övergav honom. Ni ska alla överge mig, sa Jesus. Och de spreds överallt. Och deras tro fick en allvarlig skada. De var djupt skakade. Men vi ser sen. Jesus upprättade sina lärjungar och han gav dem ännu mer än de haft tidigare. Men vad jag kommer med idag för budskap till dig, det är frågan: hur är det med dig? Var du med i hurraropen? Tog du en gång emot Jesus? Lät honom rida in i ditt liv? Han gjorde rent hus i ditt hjärtats tempel. Han renade dig. Han kastade ut avgudarna. Men sen hände saker som gjorde att din tro tog skada. Du började att tvivla och du föll i en andlig sömn. Men då är mitt budskap idag: vakna upp ur den sömnen. Jesus vill rida in i ditt hjärta ännu en gång den här förmiddagen. Och han vill ge dig tillbaka allt det där du hade en gång som du har slarvat bort eller förlorat på grund av det som har hänt dig och de misstag som du själv har begått. Hälsningen till dig är: stunden är redan nu inne för dig att vakna upp ur din andliga sömn, som vi läste här. Var väl medveten om tiden. Stunden är redan inne för er att vakna upp ur sömnen. Texten talar här om detta. Och motivationen är: frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Vad menar Paulus med det här? Jo, när Jesus rider in i Jerusalem. Det är ju fantastiskt det vi ser. Han kommer på en åsna. Han kommer inte med vapen, inte med makt. Han kommer som en fridsfurste. Och när han red in i ditt hjärta för första gången, så gjorde han det också som en fridsfurste. Han kommer för att regera med hjälp av sin nåd. Men det var bara början på någonting som ska fullbordas när han kommer tillbaka. Frälsningen är något Jesus har gjort i våra liv. Vi säger vi är frälsta, det är underbart, det är fantastiskt. Men det är inte slutfört. Och det Jesus gjorde när han tog in i Jerusalem, det var att påbörja någonting som han inte ännu har slutfört. Frälsningsverket på Golgata är slutfört. Vägen till Gud är öppen. Men att genomföra hela Guds plan fullt ut, detta har ännu inte hänt fullt ut. Och då ska vi läsa den tredje texten som hör till idag. Och då står det: fröjda dig, du dotter Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Det var det som citerades i Matteus, det som vi läste. Men sen står det: jag ska utrota vagnar ur Efraim och hästar i Jerusalem. Stridens bågar ska utrotas och han ska tala frid till hedna folken. Hans herravälde ska nå från hav till hav, från floden ill till jordens yttersta gräns. Lägg märke till, första delen av det här har hänt. Men andra delen har ännu inte hänt helt. Det finns ju inget ställe i världen där det är mer bråk än just kring Jerusalem fortfarande. Men Jesus ska slutföra det en gång på samma sätt som han ska slutföra den frälsning du har börjat uppleva. Han kommer att fullborda den. Och därför ska du, min vän, idag vakna upp ur den andliga sömn som du kanske har fallit i. För frälsningen är dig nu närmare än vad det var när du tog emot Jesus första gången. Han kommer tillbaka. Och då ska han upprätta sitt fridsrike här på jorden. Utrota svärden, står det överallt. Och lejon och lamm ska ligga bredvid varandra. Och då sker också du och min slutfrälsning. Vi är ett folk på väg mot någonting. Kristens resa, nu läst den boken. Mannen som är tyngd av bördor, han kommer till korset, han får lämna av det. Men sen börjar en vandring, och på vägen möter man saker som kan göra att man faller i sömn och inte kommer hela vägen fram. Detta vill inte Gud. Därför vill han säga till oss alla här idag: vakna upp, därför att min sons återkomst är närmare idag än den var igår. Och den är närmare än den dag då Jesus red in i Jerusalem. Hans verk ska fullbordas. Sov inte. Var vaken. Var beredd. Konungen ska rida in. Och när han kommer för andra gången, då är det inte i första hand för att bära synden. Det har han gjort. Då kommer han, oavsett vad folk tycker om det, att upprätta sitt fridsrike. Alla knän ska böjas i himlen, på jorden och under jorden. Alla knän ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fader till ära. Det gör inte alla människor än. Men då måste de göra det. Oavsett om de vill det eller inte. Oavsett om de sen går förlorade. Men alla kommer att böja sina knän när Jesus kommer tillbaka. Så kommer det att bli. Och då är historiens avslutning här. Och Jesus ska slutföra sin frälsningsplan. Detta uttrycks med orden: natten går mot sitt slut och dagen är nära. Då är det väl inte tid att sova. När dagen håller på att bryta in, är det dags att vakna upp ur sömnen och vara redo för att Jesus kommer tillbaka. Och han säger här, jag går tillbaka till Romarbrevet: var väl medvetna om tiden. Vi ska veta vilken tid vi lever i. Och Jesus brottades med sitt eget folk om detta. Han sa: ni tittar ut och ni ser att himlen är röd och dyster. Då säger ni: då blir det oväder. Eller: det ser ut se och då blir det så. Men ni ser ju inte vad som händer runt omkring er. Ni förstår inte att Messias är mitt ibland er. Låt det inte bli så med oss, mina vänner. Jag känner att mörkret tränger sig på oss, både som församling och som individer, och vill få oss att tappa fotfästet. Att glömma att vi faktiskt är medborgare i ett annat rike. Vi hör inte hemma här. När Jesus kommer, då ska han slutföra det han har påbörjat. Låt oss vara redo för den dagen. Så när han rider in i världen för andra gången, kan vi stå med lyfta händer och säga: välkommen Jesus. Vi har väntat på dig. Det har varit tufft. Mörkret har försökt skingra oss. Men vi har hållit ut. Du är välkommen hit. Och inte behöver vända sig bort i skam över att vi har somnat in. Hur vaknar vi upp ur den andliga sömnen? Och då säger Paulus: lägg bort mörkrets gärningar och klä er i ljusets vapenrustning. Eva Märta läste mycket om ljus och mörker här. Det här går hand i hand, va? Det här är en beskrivning för vad omvändelse är. Ja, men det har jag gjort en gång. Det är, min vän, det gör vi varje dag. Att omvända oss är att ständigt lägga bort någonting. Ordet betyder kasta av, lägga undan mörkret och klä sig i ljuset. Alltså vi vänder 180 grader. Jag försöker få eleverna på folkhögskolan att förstå det här med grader. 180, det är jättesvårt ibland. Men jag förstår att ni förstår det. 180 grader, när man vänder sig från en riktning till den diametralt motsatta. Detta är vad omvändelse är. Att ändra väg. Att vända ryggen mot sitt gamla liv och säga: det där har Jesus betalat priset för. Nu går jag en ny väg. Och det får vi göra hela tiden. Så förbereder vi oss för att Jesus ska rida in i världen ännu en gång. Och det här vi gör när vi bjuder in Jesus. Han är världens ljus. Genom att bjuda in honom så personifierar ljuset. Drivs mörkret i oss undan. Och hans ljus ger oss nytt liv. Eva-Märta läste här. Jag ska läsa det igen. Det sanna ljuset som ger ljuset alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen. Världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn, de är inte födda av blod eller av köttets vilja. Inte av någon mans vilja, utan av Gud. Detta är att vända sig bort från mörkrets gärningar. Och att klä sig i ljusets vapenrustning. Att låta honom som är ljuset komma in i våra hjärtan och lysa upp det. Precis som när vi tänder ljus i ett mörkrum. Och alla de som tog emot honom. Liksom de som stod där utanför Jerusalem. Och de vajade med sina palmblad och de la sina mantlar där. Det kan vi göra i våra egna hjärtan. När Jesus får rida in där. Då lägger vi undan mörkret. Och så sägs det också att detta beskrivs med orden att leva värdigt. Orden här betyder att vandra, gå omkring. Det är en bild för hur vi lever våra liv. Och orden betyder att vi ska göra det på ett passande och värdigt sätt. När vi går in i livet här med Jesus. Då ska det nya ljuset vi har fått över tillvaron vara vägledande i allting. När vi lever i Kristus. Och då vet vi också att då har vi lämnat den andliga sömnen. När Jesus är det som är det allra viktigaste, vad han har sagt och vad han vill är det som styr våra liv, då har vi klätt av oss mörkrets gärningar och klätt oss i ljusets vapenrustning. Paulus skriver på ett annat ställe, Efesierbrevet 4:1. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Vi förbereder oss för att Jesus ska komma genom att leva värdigt i enlighet med den kallelse vi har fått. Han skriver på ett annat ställe så här. Den som saknar detta, alltså frukter av kunskapen, är närsynt, ja blind, eftersom han har glömt att han blev renad för sina tidigare synder. Men var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Att leva med Jesus är att en gång ta emot honom. Men sen handlar det om att hålla fast i honom till varje pris. Att inte låta mörkret tränga undan. För det är så, mina vänner. Det är precis som en förälskelse som övergår till ett äktenskap. Det är lätt att om man inte arbetar på relationen. Så kan det liksom helt plötsligt, det sjunker undan, va. Och så blir det tråkigt och grådaskigt. Och så luras man att börja se åt andra håll. Istället för den man egentligen har lovat att leva hela sitt liv med. Och det är samma sak med Jesus. Vi upplever när vi kommer till tro. Det tar tag i oss. Det blir allt för oss. Hela vår världsbild har förändrats. Men problemet är att vi glömmer så lätt vad vi har varit med om. Och så allting runt omkring som tränger sig på. Mörkret och andra saker. Och så tappar vi den där första kärleken. Som gjorde tron så dyrbar och så levande. Det är därför Jesus vill möta med dig idag. Och han säger till dig, jag vill väcka dig i den andliga sömnen. Jag vill lyfta dig. Jag vill ge dig tillbaka där du hade från början. Jag begär inget annat av dig än att du ska älska mig framför allt annat. Detta klär sig i ljusets vapenrustning. Och så kommer den här uppräkningen. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till. Inte i utsvävningar, fylleri, otukt, lösaktighet, strider, avund. Jag tittar på de här orden. Vad betyder det här? Det beskriver en hel del saker i våran tid faktiskt. Det här är gärningar som ljusets barn måste avstå ifrån för att inte somna in. Vad är utsvävningar? Lexikonet talar här om en nattlig och upprosliknande procession av halvdruckna och uppsluppna kamrater som efter sin middag paraderar genom gatorna med facklor och musik till ära av någon gudom. De sjunger och spelar och de sitter upp hela nätterna och frossar i mat. Det är vad lexikonet säger. Det här är någonting att dra runt på gator och torg och skrika och skräna i fyllan. Det är någonting vi ska hålla oss borta från. Vi är inte hemma där. Det hör till mörkrets gärningar. Han talar om fylleri. Han talar om otukt. Normalt använder Bibeln ett annat ord för som översätts med otukt. Men här är faktiskt ett ord som kan översättas med samboförhållande. Det trodde ni inte. Det hör till mörkrets gärningar. Det kan vi inte hålla på med. Om vi vill tillhöra Jesus Kristus. Talas om lösaktighet, strider. Det får vi inte ha i församlingen. Avund att vi ser med svartsjuka på varandra. Detta är mörkrets gärningar, mina vänner. Det är något vi behöver avstå ifrån. För att hålla våra liv rena. Och så avslutar han. Nej. Ikläd er Herren Jesus Kristus. Och ha inte sån omsorg om kroppen. Att begären växer till liv. Allting handlar om detta. Att Jesus Kristus får forma oss. Han sa att han skulle beklä oss med kraft från höjden. När den heliga ande kom över. Han vill fylla oss på insidan. Han vill fylla oss på utsidan. Han vill vara allting i våra liv. Så att inte den upplevelse vi hade när han red in i våra hjärtan första gången tynar bort och dör utan att vi ständigt är redo för att han ska komma tillbaka. Han kommer igen. Han vill möta med dig. Och min bön är att du ska få möta Jesus här idag. Och du ska känna att du fick tillbaka det du en gång har haft. Han strider med andens svärd. Och har han sårat dig genom det du har hört här så är det för att du ska omvända dig idag. Ta emot frälsningen på nytt och bli en levande kristen igen. För ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det mörker du möter kan inte övervinna dig om du tror på Jesus. Håll fast vid honom. Amen. Jesus Kristus, Guds son, tack att du vill möta med oss alla. Du vet vad vi behöver, Herre. Vi vill lägga våra liv i dina händer. Herre, du är densamme igår och dags och evighet. Och Herre, du som en gång red in i våra liv, Herre, och renade våra hjärtan från avgudarna och gjorde det till en bönens plats. Jag ber att du ska göra det igen idag. Låt våra hjärtan vändas till att hålla fast vid dig. Att inte delta i mörkrets ofruktbara gärningar. Utan istället göra det som är rätt. Leva rätt. Och följa dig. Tack att du ska hjälpa oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi får nu en sång. Och vi förbereder oss för brödsbrytelsen.